When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 492 för de som håller räkningen. Vilket jag vet att ni är ju ett gäng som brukar samlas på Sergels torg om söndagarna och sätta upp, tända ett ljus för varje avsnitt som vi har publicerat.
Verkligen, och vid jämna avsnitt så badas det ju en del i Sergelfontänen.
Så är det. Manne, hur är läget?
Nej, men det är bra.
Var är du någonstans? Måste jag säga.
Just nu är jag i Stockholm efter en vecka i Nyköping hos min syster. Vi var husvakter.
Jag såg
och det. Sen kom de. Så först var vi husvakter och sen så var vi tillsammans med min syster och hennes familj. Och det är ju liksom som MTV Cribs med stil.
Ja. Om det finns någon sån, alltså det blir ju en motsättning.
Det kanske det är
svårt att förena. Nej,
men det är liksom, det är pool och det är prunkande trädgård och det är stort hus och sånt där och lyx på alla sätt, utomhus, ja, men, kök och sånt.
Ja, men som det som jag, exemplet som man kunde dra innan hela den här konserträttegången och han spårade ur Johnny Depp, alltså det här som jag har dragit 1,000 gånger, det här reportaget i Vanity Fair för 10 år sedan eller 15 år sedan, när han, på hans lyxjåt som var liksom i mahogny och allt var så stilfullt och han hade en söderhavsö där allt var liksom, alltså det fanns inget tack överhuvudtaget. Allt var väldigt
De bara... är lite, alltså min syster och hennes man Martin är lite som Johnny Depp
innan
fast
Amber
i en sörmländsk tappning. Ja, det är inte nödvändigtvis så. Det är inte någonting som, det har inte med deras stil att göra så mycket, hur mycket de knarkar och dricker och slår varandra och så.
Nej, det är sant.
Nej. Så att, men så det har varit helt underbart. Sen kom då min syster och mina syskonbarn. Och då var det så jävla fint för att de umgås så intensivt och längtar så mycket efter varandra. Och tidigare har det ju varit väldigt mycket att det är Hedvig som är 2 år äldre än Iris och Iris och Rut som hänger upp. Men nu är även killarna med en hel del. Men då var det så att Hedvig, hon springer ju mycket. Hon springer 9,5 kilometer varje morgon, vilket är speciellt när man ska börja 8.
Ja, det är lite speciellt.
Ja, men hon älskar att hon älskar rutiner och hon älskar att ha liksom en sund livsstil. Så att direkt när de sågs då, så började de göra ett program som Hedvig lite grann styrde över, men som Iris och Rut också var entusiastiska inför, som var så här: klockan 8 väckning. Och det var då efter att Hedvig hade kört sin morgonrunda.
Alltså och sen, hon körde den innan klockan 8?
Ja, vilket är en extrem sovmorgon för henne. För att hon, annars så brukar hon göra det innan hon går till skolan. Så hon brukar gå upp vid typ 4:30 eller någonting. Mm. Men nu så undrar hon sig sovmorgon till 6. Och 8 då skulle Iris och Rut gå upp. Sen skulle de promenera till Tempo. Vilket är, ja, men det är långt sin helvete. Det kan vara 2,5 kilometer enkel väg. Mm. Och sen skulle de köpa... det här var varje morgon, köpa ingredienser, alltså ananas och olika frukter till en smoothie bowl. Mm. Och så skulle de komma hem och äta brunch. Och sen skulle de ta en promenad på ängarna. Och sen så skulle de, alltså, sen var det liksom aktiviteter hela tiden. Och sen så framåt eftermiddag så var att de skulle göra en drink. Med alkoholfri cider och frukter och sånt där i liksom margaritaglas. Ja, men väldigt fint och imponerande, väldigt, väldigt späckat schema. Det fanns liksom alltid någonting att göra. Och Didrik, som är ett år yngre än Rut, han var på läger, så han var inte med på det här. Bo, som är ett år yngre än Iris, han var med ibland. Men sista dagen, då vi funderade på så här, hur länge ska vi stanna i Nyköping. Det var ju helt underbart där och kul och mysigt. Moa och Martin jobbade på dagarna, så de fick middag av oss när de kom hem och så där. Då sa Sara att, men vi kanske ska åka imorgon så att vi slutar på topp, så att barnen får längta efter andra så mycket som de har gjort och så där. Sista dagen, precis efter att Sara hade sagt det, så var enda gången det blev lite så här dålig stämning. Och då var det att Iris och Rut, efter några dagar i den här regimen i det här programmet, var svintrötta. Och sen mitt på dagen, helt schemavidrigt, så satte de sig med Bo i soffan och tittade på Kärleken flyttar in, som är ett datingprogram.
Ja.
Och det tog ganska hårt på Hedvig. Men okay, var samtidigt bra, för att det knöt ju Bo och Iris och Rut närmare varandra. De liksom skolkade från schemat. Och sen hittade de in i schemat lite senare under dagen. Men det där var ändå en liten fnurra på tråden. Man såg att Hedvig tog det där rätt hårt. Men alltså, så allting blev bra till slut. Men det är kul att de hänger så mycket i konstellationer. För sen då på kvällarna när alla barnen var där, jag tror jag pratade om det för några somrar sen, men att de hänger i gäng. Hedvig gick alltid, Lydia, den yngsta, hon är 3 år. Hon var på förskolan på dagen och Hedvig gick och hämtade henne vid 3-tiden på eftermiddagen. Och sen från det så var de liksom, då och Didrik kom väl hem vid 5-tiden efter sitt läger. Då var de ju tillsammans, barnen hängde ihop. De var ju med oss också, men framförallt var de med varandra, tog promenader och hängde på studsmattan. Och då är alltså yngsta barnet 3 år, äldsta barnet, vad blir det? 14 år.
Ja.
Det är ju speciellt.
Ja, och härligt.
Ja, men verkligen. Ja, men verkligen. Jag tror att ofta man tänker på den där byn, så tänker man kanske att det är på de vuxna som tar hand om barn. Men helvete vad barn inte bara tar hand om varandra, utan också liksom hänger med varandra. Alltså en 12-åring eller 14-åring får ut någonting av att hänga med en 3-åring.
Just det.
Inte för att så här, men vi är barn allihop så vi är likadana, utan bara för att så här, 3-åringar är förtjusande.
Ja, de är ju det.
Och också för att 3-åringar söker sig till 12-åringar och 14-åringar och 9-åringar som kanske är roligare än 39-åringar.
Men man kan också tänka så här att på liksom back in the It Takes a Village-tiden, anno dazumal, då var ju 12 och 14 bast, då var man ju alltså mer eller mindre vuxen. Man tänker, man dog när man var typ 30. Så att man kan ju tänka sig att det var att de i det här sammanhanget räknas in som vuxna.
Ja, just det, då fanns det bara, det var det enda, man kom aldrig vidare till ett annat stadium.
Nej, jag tror inte det. Alltså där vi är nu, liksom någon slags medelålder när alltså kroppen börjar sagga ihop så smått. Det var ju liksom ingenting It Takes a Village-personerna fick uppleva.
Och du själv är på Gotland här förstås?
Ja, precis. Jag dök ner här som en rysk...
Sitter du i ateljén nu eller?
Vad sa du, sitter i?
Ateljén.
Ja, eller Attefallshuset heter det ju. Attis.
Ja, just det. Men visst, ja, det är en ordvits där.
Ateljén, det är väl Kristoffer Triumf som sitter i ateljén?
Nej, men jag trodde att det var en ateljé, för då hade det blivit en ännu bättre ordvits, för det är ju både då Attefallhus och ateljé, och så blir det Attis.
Ja, just det. Ja, nej, men det här, alltså det som jag kan beskriva det här är ju ett hus då som mamma och pappa byggde. Det är väl lite för att pappa skulle ha någonstans att vara ett Olof Lagercrantz rum liksom, när det är en massa barnbarn här. Men det är ett jättefint litet hus med ett stort fönster som vetter mot norr, vilket ju gör att det blir liksom ett ganska mjölkvitt härligt ljus hela tiden i rummet utan någon så här direkt sol. Och sen så är det ett annat fönster som vetter mot, vad blir det då? Om det där är norr, då blir det väst. Så där har man lite eftermiddagssol. Och där så är det två skrivbord här. Ett med lite symaskiner och grejer som är min mammas. Och sen så är det ett med en dator. Och så finns det en liten dagbädd motsvarande, eller vad man ska säga, med en utdragsgrej som har, som man kan sova här. Och en liten öppen spis. Jättefint och jättehärligt och jättemysigt är det.
Det var där du satt förra sommaren och misslyckades med att jobba.
Ja, precis. Det gjorde jag.
Men nu har du inget. Nu är du ledig.
Ja. Ja, så jag kan bara sitta här och känna mig lycklig.
Ja, bättre så. Du, jag tänkte på det där med somrar.
Ja, tänk på det. Men innan du gör det så vill jag bara säga en grej. Alltså, en underskattad sak som jag... Alltså det känns som att jag de senaste avsnitten har sagt hela tiden. Vana lyssnare, minnesgoda lyssnare vet nog att jag pratar om det här. För att, och det är lite så här en sanning modifikation, för att jag vet inte längre vad jag har sagt och vad jag inte har sagt. Vi har ju hållit på så länge. Men det finns ju vissa grejer som återkommer varje år som jag slås av och får liksom en slags uppenbarelse kring. Och sen så kommer jag på, men det här kommer jag på förra sommaren också. Och jag kom på det förra sommaren också. Men så kommer jag på det igen, som att det är någon ny grej. Och det som har slagit mig den här sommaren igen då, det är lindblommen. Den här liksom honungslika doften som ligger tung över ofta så här stadsalléer så här års, som är, alltså det, jag älskar den mer än någonting annat, för att, och jag kommer på varför, det är för att det finns ingen, den är liksom inte kopplad egentligen till någonting. För så här, hägg och syren, det är ju det här hänryckningen och så här, nu ska sommaren börja och gud vad härligt det är, och det är avslutningar och det liksom är förknippat med massa saker. Men lindblommen dyker liksom alltid bara upp några veckor senare och bara, vad fan är det här för någonting? Så bara, lindblommen, gud vad härligt. Och jag älskar det så mycket, att få bli liksom överraskad trots att jag har varit 42 år på jorden. Så jag vill slå ett slag för lindblommen innan du berättar allt om dina barnlångsomrar.
Ja, okej. Ja, men det är jättebra. Och jag slogs lite av samma sak, att i Moas och Martins trädgård, att det är, alltså en bra trädgård är ju som ett bra fyrverkeri.
Ja.
Att det är något, att det händer någonting ända fram till september. Liksom i september kommer syrenhortensian. Så att det finns aldrig den här känslan av att, eller alltså, så man kan liksom inte riktigt sörja saker som har blommat ut, för det fortsätter det här potpurriet av blomning ända tills det är helt kört.
Men det är som att man har lagt fokus, i alla fall jag, lagt fokus på de liksom initiala. Alltså det är häggen, syrenen, och sen så är det rhododendron. Och så plymspiren. Men sen så är det som att resten av sommaren bara, fuck it, nu kan jag det här, nu går jag vidare. Men det finns ju, som du säger, med syrenhortensian till exempel. Den ska man ju inte underskatta. Det är ju en sån blomma som är... Den blommar ju, de har ju på skogsgården, när man springer där så är den blommar ju länge. Alltså det är ju liksom, kan ju vara, om det är fräscht så kan det ju vara långt in i oktober. Och så undrar man, fan, är det här som blommar så himla länge? Blir man också förvånad av.
Ja, och det är väl bra för dig, för jag minns i poddens begynnelse så ville du inte, alltså jag minns det som att du ville inte du promenerade i industriområden.
Ja.
Och över trafikerade broar för att det inte skulle råka se något vackert. Och om du i ögonvrån råkade se hägg eller syren så blev du jätte nedstämd för du tänkte att det var så förgängligt.
Ja.
Så att det här är ju liksom bra att du upptäcker nya grejer.
Ja, det är faktiskt helt jävla sant. Ja. Exakt, så är det.
Men så det är härligt. Sommaren då. Så funderade jag på hur jag minns min barndomssomrar, vad som var det bästa och det sämsta med dem, och om jag ger det som jag tyckte var bäst till mina barn, om de nu tycker att samma saker var bäst. Alltså jag minns mina somrar från barndomen, så var det, vi var ju väldigt mycket på Malm, alltså i Hudik, på landstället. Vi var väl där liksom 2 månader i sträck, och ofta så tänkte jag att jag var lite avundsjuk på kompisar som typ reste till exotiska ställen, och då sa mamma och pappa alltid att de kanske inte har ett helt underbart landställe med strandtomt. Och det tyckte jag var ett dåligt argument, men samtidigt när jag tänker tillbaka på det, så det absolut bästa jag visste, det var att vara där på Maln och att inte ha några som helst planer. Mm. Så jag som barn och ungdom hade jag verkligen, jag fick semesterhjärna, så att jag kunde bli skitstressad om mamma sa så här att klockan 14.00 så behöver jag hjälp med rabatten. Då var den dagen lite förstörd av stress.
Just det.
Och det var också jobbigt de gångerna vi åkte på billuff. Heter det billuff? Nej, tågluff heter
det. Jag vet inte vad det beror på vad du menar. Billuff har jag aldrig hört.
Men nej, så vi liftade ju inte. Bilsemester heter det nog.
Ja. Att vi åkte ut i roadtrip säger väl moderna människor.
Just det. Några gånger åkte vi ut i Europa och det var ändå lite, det kändes lite hotfullt att det hotade sommaren. Och sen var jag också på seglarläger och golfläger och sånt där. Just och jag längtade mest tills det skulle vara över. Så att jag tyckte om sysslolöshet som jag fyllde med typ läsning. Det var väl det som jag tyckte om. Ja. Och att försöka bli brun. I sjuan så blev det väldigt viktigt för mig att vara brun. Och jag började försöka med, jag hade matolja på huden.
Mm.
Vilket ju var fullkomligt livsfarligt. För
det är inte bra.
En person med ganska lite pigment. Och sen så läste jag de första så här, riktigt starka läsminnena, det var Hans-Erik Hellbergs Puss och kram, som är erotiska böcker för ungdomar. Mm. Jag blev så fruktansvärt kåt av att läsa dem. Mm. Så att det var väl så här besvärande att jag liksom behövde, typ, jag kunde inte sitta ute på altanen eller på stranden för att jag var tvungen att kanske liksom ha en handduk över mig eller sånt där och dölja min erektion. Så sexig var den boken, ja. Eller de böckerna. Men sen så läste
du
jag också...
Du ejakulerade okontrollerat hejvilt runt omkring dig.
Nej, jag tänkte mer
att... Jag var tvungen att bygga tält av en handduk.
Nej, jag tänkte mer på tältkonturerna av badbyxorna, om jag inte hade... Jag satt liksom inte och runkade. Men inte så
det är sexiga konturerna... namn i de där böckerna, vill jag minnas. Är det inte någon som heter typ Sigbritt eller någonting?
Det kan jag verkligen tänka, men jag minns inte alls.
Var det du gick igång på?
Alltså jag gick igång på att det var så jävla explicita skildringar. Och sen någonting som också var sexigt i den åldern, säger att jag var kanske 11-12 när jag läste dem. Att som jag minns det, så var det ju i princip barn i min ålder som gjorde så här grova sexuella grejer.
Jag måste, nu googlade jag upp här, bara för jag var tvungen att, om jag minns rätt. Johnny är kär i Sigbritt, men Sigbritt, ja, gillar den äldre Spiro, som i sin tur är ihop med Inka. Sen finns också Katarina och Johnny. Sen finns också Katarina. Johnny och Katarina är vänner, men Johnny undrar om man verkligen kan vara vän med en tjej. Ja.
Jag undrar om man skulle kunna ge de böckerna till sina barn. Jag skulle ju nästan känna mig tvungen att läsa dem innan.
1975 vann han det prestigefyllda Astrid Lindgren-priset, så det är väl en kvalitetsstämpel om något.
Ja, verkligen. Här står det också att han fick 5000 läsarbrev. Ja, nej, de var kanon. Och sen också såklart när jag började läsa Henning Mankell, framförallt Villospår. Så det var väl egentligen det som jag tyckte om. Och sen så gillade jag att lägga nät. Fast det var lite så här tueggat svärd, för det kunde stressa mig när pappa kom med förslaget att vi skulle lägga nät, för att det kunde jag liksom inte riktigt säga nej till. Och det var schemabrytande, det var lite osäkert när det skulle ske. Det kunde avbryta mig i bokläsningen. Plus att det ofta blir rätt dålig stämning om han tyckte att jag rodde för fort eller fel när jag la ut nätet. Eller när han la ut nätet. Och sen var det också
man vittjar näten tidigt på morgonen, är det inte så?
Ja, sen så precis. Då skulle man också gå upp ganska tidigt och vittja näten. Alltså då var jag ju verkligen inte som jag är nu, att jag ville utmana mig själv. Men just den här att utmana mig själv med att lägga nät med pappa kunde vara härligt. Och på morgonen efter när vi gick upp tidigt och själva vittja, alltså hänga upp dem på en ställning och få ut de här jävla hornsimporna som hade så kunnat sticka sig på, som man gjorde illa sig svårt och fick så här något utslag. Mm. Det var inte så kul, men mackan och kaffet efteråt. En annan grej som jag gillade väldigt mycket på somrarna, det var att röka pipa. Och det var då sommaren efter sjuan som jag började med det. Det kunde jag inte göra helt öppet, så att jag månaden när vi inte la nät så tog jag båten ut till Kastellholmen.
Eller under den här handduken. Det hände mycket under den. När du satt.
Varför kommer det rök ur handduken?
Rök och sperma sprutar åt alla håll och kanter.
Ja. Nej, men jag brukade göra då en picknickkorg och åka till Kastellholmen. Kastellholmen är en liten ö i Hudiksvalls hamn som är en barlastö. Alltså folk har, eller folk, jag menar skepp, fartyg har dumpat sin barlast där. Så det har bildats en ö som tas hand om parkförvaltningen. Så det är som en stadspark på en ö utanför
hamnen. Det är alltså, jävligt coolt alltså.
Ja, det är coolt. Och dit åkte jag. Jag tror mamma och pappa tyckte att det var väldigt mysigt av mig att jag gjorde den här frukostpicknickkorgen varje morgon. Men det var ju framförallt då för att jag skulle kunna röka en pipa där ute.
Ja.
Det tyckte jag också om.
Det är inte det Heddy håller på med. Att hon liksom har blandat till lite marijuana och så går de iväg ut på ängarna och tar en promenad.
Det skulle det verkligen kunna vara. Jag ska säga dock att min pipa var ju en tobakspipa. Jag åkte ja, inte ut varje morgon och rökte gräs.
Men jag tänkte att hon, den moderna...
Alltså jag tror, det tror jag inte. Däremot så skulle hon kanske kunna göra liksom, hon gillar ju att baka och sådär. Men hon skulle inte röka eftersom det är dåligt för hennes löpning. Hon kanske skulle käka i så fall.
Just det, en haschkaka.
Ja, det skulle jag mer kunna tänka mig. Mm. Ja, så det jag gillade jag. Att inte ha några planer. Att inte utmana mig. Mm. Att röka och att vara i solen.
Mm.
Sen ska jag komma in på vad jag ger för sommar till mina barn. Jo, sen förresten en sak som det nästan bästa av allt som jag visste. Det var ju att efter då typ 2 månader komma tillbaka till Stockholm. När trädgården var helt förändrad. Alltså det var ju som vår fina trädgård hade blivit som en spännande äng.
Just det.
Med knähögt gräs. Och det hade kommit äpplen. Transparent blanche-äpplena var redan mogna. Och päron hade blivit ganska stora. Och det hade kommit blommor som bara kom då. Inte syrenhortensia riktigt än. Men, och det var mörkt på kvällen. Och vi satt oss åt kräftor typ.
Ja.
Och det var så här skolstartskänsla. Nästa dag kanske jag skulle få en 1000-lapp av mamma. Och åka in till Drottninggatan och gå på JC och köpa skolstartskläder.
Transparent blanche är ju ett av om vi, liksom mina sommarminnen. Så det fanns ett sånt äppelträd som jag brukar cykla till och palla äpplen. För de var ju väldigt syrliga och goda, vill jag minnas. Om det är
syrliga,
de...
goda och väldigt tidiga.
Ja, om det är de som jag tänker på. Alltså de var väldigt de ljusa vita. Också. Nästan ja, vita.
Ja.
Ja, det kanske är därigenom namnet. nej, men de fy fan, det fanns på väg mot ett bad. Nej, de var goda.
Ja.
Otroligt.
Ja, men då känner du igen dig. Innan vi kommer in på våra barns somrar, hur var det för dig?
Alltså jag har ju, som vanligt så är det ju liksom, finns ju inte alls samma alltså struktur. Det finns inte alls samma liksom regelbundenhet som det finns. Utan hos mig finns det mest så här nedslag. Alltså olika saker som jag minns. Jag minns såna varma månader, sommarmånader när jag har sommarlov. Om man var 10-11 år. Och så hade jag en granne som hette Pascal. Som bodde 3 hus bort eller 2 hus bort. Så då kunde jag ropa på honom. Vi brukade spela badminton. Så då kunde jag ropa på honom. Då kallade han för passerslag. Det tyckte jag var roligt. Så då ropade jag. För han satt och käkade frukost på sin altan. Så passerslag. Och sen så kom han och spelade badminton. Minns jag som otroligt härligt. Mm-hmm. Så minns jag att vi hade en koja i ett päronträd på våran tomt. Där minns jag att jag brukade gå upp också på morgnarna. Och sätta mig ensam i liksom lövverket på taket av kojan. Så att jag satt liksom som lite avskild. Men hade ändå lite uppsikt över vägen utanför. Jag minns jag också. Det var så här varmt och härligt. Och man kände sig liksom fridfull. Sen minns jag också när vi gick och knackade på. Fick alltid väcka vår granne Franke. För att han var en sån här sjusovare. Och han, det var han, jag pratade om honom tidigare. Det var han som hade vuxen, inte vuxenfilmer som i porrfilmer. Utan han hade en massa VHS-er med liksom, actionfilmer och sånt. Så han var mer en sån inrotta som man kunde gå till när det var dåligt väder. Och
jag tror du skulle säga typ Godard och Truffaut och sådär.
Nej, det var inte
Chill
så.
Jim.
Det var mer... Det var ju mer kanske James Bond och Dödligt vapen och sådana filmer.
Det var ju otroligt då att ha sånt.
Ja, ha tillgång till det. Speciellt för mig som, jag hade ju bara en ettan, tvåan och sen så kom väl fyran där någon gång i den vevan när jag var i 10-11 års åldern. Och då, där var det ju inte så mycket...
Min mamma, hon pratade ofta om TV4-skrik. det var något Adam Alsing program där folk skrek så här: "Woohoo!" Ja. Och det tyckte hon var extremt störande och verkligen så här en del av liksom kulturskymningen som TV4 stod för. Så jag fick länge heta det, vilket ju var så här roligt några år senare när vi ändå hade liksom så här 100 kanaler, att hon höll fast vid begreppet TV4-skrik. Lägg av med de där TV4-skriken, manne.
Ja, sen så minns jag också de där äpplena faktiskt. De var en del av mina minnen. Jag vet inte om det var du som väckte dem, jag antar det, för jag hade nog inte kommit på dem.
Men ni var hemma mest då, eller? Och du drev runt i Vega?
Ja, det här, ja, alltså sen var ju vi... vi var ganska mycket hemma fram till typ 92. Då började vi åka till Gotland.
När du var 12?
Ja, och sen har vi varit på Gotland varje sommar. Men innan dess så var det ju... Då var det liksom ganska mycket att vi var hemma och det var alltid något tak som skulle läggas om eller någon badrum som skulle byggas, eller det var liksom en, det var alltid något projekt som någon av de vuxna höll på med. Mamma höll på och kaklade typ. Sen ja, alltså det var ganska mycket det, att man drev runt där i Vega och hade det härligt.
Ja, härligt. Men säger, men...
det som jag minns som var negativt, som jag, det var ju när man hade tråkigt, alltså. Alltså ha långt tråkigt. Det finns ju någonting idag att man ska ha tråkigt och så här. Det finns mycket, barn måste lära sig tråkigt. Men jag tror att jag mådde inte så bra av det där att ha så här långt tråkigt. Jag fick liksom, det bara kröp i mig av det. Jag minns det som liksom ganska mycket ångest att bara inte ha någonting att göra och inte veta vad kompisarna var och liksom känna sig utanför och bara inte ha någonting att göra. Jag hade liksom inte riktigt ro då, som du verkar ha haft så här, och stimulera mig själv. Det har jag ju aldrig riktigt haft så där, att jag skulle aldrig komma på tanken att typ så här, sitta och läsa Puss och kram under en handduk. Jag ville att det skulle hända någonting. Även om jag läste, men det var ju senare. Jag kommer ihåg att jag läste Mankel och de där också, alla de böckerna.
Jag hade också tidigare för sig i lågstadiet, men jag hade så här projekt, en sommar ett projekt att jag skulle vara vaken hela natten. Och så misslyckades jag alltid. Och så var det en följetong i min dagbok. "Hej dagboken, nu är klockan 2:13. Idag ska jag vara vaken hela natten." Och sen skrev jag olika nedslag om det. Och sen så misslyckades jag alltid.
Var det sista, var det då så här att det bara blev, nu är klockan, blev det bara ett streck typ?
Ja, men typ så. Men Ja, det sämsta sa jag. Det var ju när det var upphackat. Och sen också, det var jobbigt med de här jävla lägrena. När mamma och pappa ville boka in mig på grejer.
Just det.
Och jag tror också att det var jobbigt för mig när jag var liten, innan jag började läsa Puss och kram. För jag vet att mamma knackade runt, eller knackade på varenda husdörr i halva liksom Hälsingland för att leta efter en jämnårig lekkamrat till mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det måste ju ha varit för att jag var uttråkad. Och jag minns också att jag hela tiden försökte hänga på mina stora systrar och deras kompisar. Och att det ofta var bråk med mamma om att de inte ville ta med mig.
Det var fast inte så här som det är i Nyköping då, att ni var ett gäng.
Nej, det kanske såg ut så för utomstående, men det föregick sig någon slags bråk. Och sen var det väl ofta att de fick en inte en hundralapp, vad fick de? Några 10 kronor för att vi skulle kunna köpa glass, under förutsättning att de tog med mig.
Just det.
Och sen så minns jag också att det var liksom synd om mig för att jag inte hade någon att vara med. Så att varje sommar så gjorde vi mannedagen. Och då fick jag bestämma allting. Vi gick på något museum, man gick till leksaksaffären, jag fick välja något där. En gång valde jag till och med en elbil som jag fick. Så fick jag liksom välja allting hela dagen. För alla hade liksom lite dåligt samvete över att ja, ingen riktigt pallade att vara med mig, tror jag.
Men här måste du ha varit så pass liten så att liksom Johannes inte var ett alternativ. För han måste ju ändå sen ha dykt upp och erbjudit någon typ av förstörelse för dig.
Alltså Johannes och jag hängde väldigt lite. Men det här, som du säger, det här var nog kanske i 6-årsåldern. Mm. Och han var då 2,5. Och sen Johannes och jag hängde mer typ att vi gjorde saker, att vi spelade golf tillsammans och tennis och sådär. Men vi typ lekte inte och vi botade väl inte varandras tristess, utan vi slogs, vi hittade på nya sporter som vi prövade. Och sen okay. Så körde vi också en del befintliga sporter.
Men det låter ju inte riktigt som, jag tänker, med att du var så osportig, att du höll på och sportade så mycket med honom och hittade på olika sporter och så här. Det ligger liksom inte riktigt i linje med berättelsen om dig.
Nej, men sport var ju jätteviktigt i vår familj. Ja. Alltså vi var en extremt osportig familj. Alltså det är ungefär, vår sport var ungefär som Edvard Bloms familj, kan man tänka. Att han är så osportig så att han får dåligt samvete och verkligen vill se till att hans son Melchior ska få chansen att sporta.
Alltså sporten... Men gör han det? Vet du det? Eller?
Ja, det vet jag. Det har han berättat om. Alltså okay. Mina föräldrar, i och för sig pappa spelade ju tennis och så, men det var som att de, och också att de såg att jag behövde sporten i mitt liv.
Ja.
För att jag var liksom inte så fysiskt skicklig och hade dålig koordination och sånt där.
Men de sådde ändå någon typ av frö, tänker jag, för att det har ju burit frukt, även om det kanske var på lite längre sikt än vad de hade tänkt i förstone, i och med att du plockade upp det när du var liksom i 30-årsåldern typ. Nej, 20-årsåldern, du började ju boxas i och för sig och allt det där.
Ja, men det är svårt att leda bevis att det skulle ha satt något frö. Men i alla fall så vad mina barn får för sommar, det är ju, om jag tittar på det, så är det ju, alltså jag ger ju dem min egen mardrömssommar från min barndom.
Mm-hmm.
Eftersom vi lever extremt kringflackande. Det är först Nyköping och sen så först Länsö och sen Nyköping, sen Stockholm och sen Länsö och sen Hudik, sen Riksgränsen. Alltså vi är aldrig på samma ställe mer än typ kanske 5-6 dagar i sträck.
Just det.
Och dessutom så är de på typ, vad är det, 3 läger var eller något sånt.
Ja.
Men de verkar ändå gilla det.
Ja, de känner inte till någonting annat i och för sig.
Nej, det är väl det.
Så kan man ju
alltså, och det är också konstigt att det som var min barndoms drömsommar är min mardrömsommar nu. Alltså nu skulle jag inte vilja vara på samma ställe jättelänge. Det skulle jag få panik av.
Alltså sysslolös och inte ha någonting planerat.
Ja, bara vara på samma ställe.
Ja, det är ju intressant hur det liksom har blivit.
Ja.
Jag är ju ungefär likadan som jag var när jag var barn. Jag vill ju att det ska vara hända så lite som möjligt och jag ska vara på ungefär samma ställe hela tiden.
Ja.
Det är ju story of my life.
Just det.
Men mina barns somrar... Jag tycker att Manne... Jo, han är någon slags mellanläge nu mellan att vara liksom ett litet barn och ett stort barn på ett lite jobbigt sätt. Att han är så här... Att han skulle behöva klara sig mer själv och hitta på saker mer själv. Men han är lite för harig. Och sen så är han lite för också så här... Pappa, kan du vara med? Mamma, kan du vara med? Medan Manne är ju mycket mer nu... Alltså de här veckorna som vi har varit hemma innan vi har dragit har ju varit värsta drömmen, för att han har ju bara hängt runt i Farsta med olika såna fotbollskillar och de har spelat fotboll och gått och badat och verkar haft...
Han skapar sig sin egen sommar.
Ja, han verkar haft time of his life. Enda smolket i bägaren där, det är ju att man har haft liksom rapporter från Geir då, Farstas starke man. För att nu börjar de bli så stora, så att liksom, då är det ju så att de, om man, vi ser att Manne hänger då med, han är född 09 och sen så är det några 08 och så är det några 07 i det här gänget också, fotbollsgänget. 07, de är ju då 15, ska ju börja nian.
De har mustasch.
Exakt, och de, alltså även om de är fotbollskillar så har ju de kompisar som umgås i lite andra kretsar. Så det var någon kväll när mannen kom hem sent, när jag ringde Geir, eller när mannen inte kom hem. Och jag, mannen skulle vara hemma då 10 hade vi sagt, men han kom inte hem och han svarade inte på telefonen. Och då ringde jag Geir till slut, för jag visste att Geir hade varit nere på IP. Och han, då blev han lite orolig, för att han hade sett att de hade hängt med några tjejer. Alltså det hade varit några tjejer runt i det gänget som hade någon tramadolgrej på gång. Och det vet jag, tycker inte att man är inte gammal nog för tramadol ännu.
När är man det då?
Ja, men det, jag skulle säga att det är väl där när man är, börjar nian. Det är väl då man ska liksom börja med de här lite tyngre medicinska.
Det är alltså en syntetisk opioid.
Ja, precis.
Man blir lite mellow av den.
Ja, men det är väl det, grejen med tramadol är väl att man blir en blandning, att det är liksom också lite uppiggande. Är det inte det som är att man först blir lite pigg och sen så blir man, det är någonstans som en speedball, om du tänker klassiska 90-tals rockarna som alltid tog en blandning av heroin och kokain. Ja. Skitsamma.
Jag trodde att det var mer som, alltså, som opioider är, att det är dåsighet och välbehag i kroppen.
Ja, alltså jag, men, som morfin, jag har ju och heroin. Väldigt dålig erfarenhet av tramadol personligen. Men jag har bara fått för mig att det var någonting med att det är också här. Missbruk av tramadol kan leda till ett typiskt opioidrus med dåsighet, ångestlindring och ett allmänt välbehag i kroppen. Läkemedlet har dock även bieffekter som kan göra användaren mer aktiv, uppiggad och euforisk, då det ökar nivåerna av aktivt noradrenalin och serotonin i hjärnan. Så det är lite speciellt.
Ja, det låter, tycker jag, var en ganska bra pitch.
Ja, faktiskt. Ja, men i alla fall, och då var det också i den där, just den här kvällen som jag pratade om, så var det också de här tramadoltjejerna, en av dem var ihop med en sån här gangbanger som liksom är med de här som håller på och har pistoler och sådana, och det skulle, ja, vara någon fest.
Fan.
Ja, och det skulle vara någon fest någonstans.
Det här är ganska långt ifrån puss och kram av Hans-Erik.
Ja, och det skulle vara någon fest någonstans där liksom då. Om du tänker dig så här, mannen är här på ett steg på kartan eller på skalan. Mm. Och sen så är det så här, han hänger med den här, vi kan kalla honom för Björn, som är 07. Björn är liksom en snäll person som spelar fotboll, men Björn har också en kompis som heter Åke. Och Åke umgås då med tramadoltjejer. Tramadoltjejer umgås.
Jag har inte ens hört talas om tramadoltjejer innan det här.
Ja, men det är en liten våg i Farsta, vad jag förstått. Uh-huh. Jag vet inte om det är i resten av Stockholm också. Och sen så är tramadoltjejerna umgås då i sin tur med någon som är i någon, liksom någon sån här gangbanging. Då är ju mannen helt plötsligt, vad blir det? 1, 2, 3, 4 steg från pistolpelle.
Ja, det är ganska långt. Det är ungefär lika många steg som man är från Johnny Depps båt.
Ja, men
ungefär.
Typ. Fast stegen är väldigt korta här ju. Eftersom det är på det samma är badplats och liksom en festbord. Så då blev jag lite orolig då, eftersom man inte kom hem. Men sen till slut fick jag tag på honom och det visade sig att det var lugnt. Han hade liksom inte överhuvudtaget hört talas om det här med de här tjejerna och att det var någon fest på gång. Utan han hade stått och filmat en fullgubbe i centrum och lagt upp på TikTok. Vilket jag tyckte var väldigt dumt också. Men det var ju dumt på ett annat sätt. Så att slutet gott, allting gott på den.
Han var liksom inte fullgubben själv.
Exakt.
Det låter som en minnesvärd sommar.
Jo, men jag tror att han har haft det otroligt roligt. Och vi var ju precis nu, jag fick rycka in som förälder och vara med på en kupp för att Sagda Geir då, som är tränare i mannens fotbollslag, fru som också är tränare, födde barn, och de av någon anledning har glömt bort liksom det här 9 månaders graviditet, så de hade liksom på något vis tänkt att de skulle kunna åka iväg på den här kuppen med barnen fast de precis hade fött barn, vilket visade sig inte varit möjligt. Eftersom, ja, du har ju precis blivit pappa för tredje gången själv. Du vet ju hur svårt det är om du och Sara skulle åka iväg på en kupp med 15 grabbar.
Det skulle man undvika.
Ja, så att då fick jag ställa upp och åka med på den här kuppen. Och det var ju första gången jag var på kupp. Alltså jag var ju aldrig på något sånt när jag var barn. Och det var verkligen det här.
Det var till och med jag.
Ja, du har ju varit på,
du vet vad min
här
mest minnesvärda insats var på Sankt Erikskuppen, va?
Sankt Eriks Cup är ju inte någon man åker iväg på. Sankt Eriks Cupen är ju liksom vanliga ligaspelet i Stockholm.
Nej, vi åkte iväg. Vi sov i någon skol eller någon idrottssal.
Ja.
Det jag lärde, jag fick kanske sammanlagt 10 matchsekunder. Det var ju på en tid när man inte behövde liksom låtsas att alla var bärande i laget. Men däremot så lärde jag killarna att runka.
Ja,
vilket det. Jag tror var den viktigaste lärdomen på hela lägret.
Men hur gammal var du då?
Det var i slutet av lågstadiet. Så säg att det var kanske sommar efter tvåan.
Ja.
Något sånt.
Men i alla fall, det var ju precis det som hände nu. Att jag hade med mig en luftmadrass och jag låg på liksom ett golv.
vänta. Du lärde också killarna runka?
Ja, på en luftmadrass. Alltså, vad tycker du att det var över gränsen?
Ja, kanske lite.
Men de var ju 13 år. Så ja, de visste ju redan. Det blev mest pinsamt att jag satt och runkade.
Det blev mest upprepning, ja.
Ja. Nej men det här, jag hade en luftmadrass, låg på ett gympasalsgolv och det var ju kanon. Men det som var roligt, som var bra, det var att vi hade också med en kille som är otrolig, som heter Adam, som är han är alltså 15, ska fylla 16 i år, så han är 06 blir det då, va? Precis, han är tre år äldre.
Precis mitt i tramåldern.
Ja, han är tramadolålder, men han har valt en annan. Han har valt en, ska vi säga, smala vägen i livet. för att han satsar på fotbollen. Och han är mittback i Rågsved. Hur som helst, han är coach åt grabbarna i fotbollen.
Mm.
Så att det var jag och en annan pappa som var med och var liksom lite mer ansvarspersoner. Och sen så var det liksom han som skötte coachandet. Vilket ju är otroligt smart, för att han kan ju säga saker som, du vet, att han samlar dem i ring innan matchstart och säger så här: grabbar, sitt ner. Vi kommer från Farsta. Vi ska representera Farsta. Vi har i vårt hjärta. Vi ska visa alla. Är ni med mig? Är ni med mig? Ja, du vet. Och alla killarna blir helt tokiga och bara ja. Det skulle vara jättesvårt för mig som 42-åring att sitta och säga samma sak och få igång dem på samma sätt. Och han kan också skälla ut folk utan att det blir liksom konstigt, för han är på deras nivå. Om det är någon som inte typ kör, om jag kan ju se om någon inte springer och gör sitt bästa utan håller på att gå runt och lallar. Men jag, det är jättekonstigt om jag går fram och skriker till honom: sluta lalla, du måste göra ditt bästa. För att det
låter inte bra.
Men däremot han som ju är i liksom deras ålder och är coach, det blir mer liksom, det blir mer rätt på något sätt.
Det är ju hårt. Jättekort parentes, Rut har berättat att när det är sån här ungdomstränare i handboll, i lag som hon möter, då kan ungdomstränaren ropa till sina adepter: Lås dem! Vilket är en förbjuden manöver i flickhandboll. Men det skiter de i. De vill spela hårt. Och det är okej då om det är en 15-årig tjej som ropar, men mindre okej om det är en 45-årig kvinna som ropar.
Ja, men det är ju det. Det måste hålla med om att det är lite
absolut.
Mer okej. Sen så måste man ju såklart vara med där på något vis, vilket jag inte alls kunde vara. Det fick den andra pappan vara, för att jag märkte att en effekt att vara på kupp hade på mig, det var att jag kunde liksom, jag tror att det var en brist, en kombination av sömnbrist och också att man blev lite så här sekt. Alltså det blev lite att den här kuppen betydde väldigt, väldigt mycket för mig helt plötsligt. Och så att jag blev ju väldigt, väldigt engagerad i matcherna på ett sånt annat sätt som pappor inte ska vara som i 40-årsåldern.
Var var ni någonstans, sa du det?
Västerås,
för det var samtidigt Dalkarlia där väldigt många var i
fotbollskupp
i Dalarna.
Aroskuppen.
Just det.
Var det där det hemska hände att det var en som dog på vägen hem, en tjej som dog med sin mamma i en singelolycka?
Ja, det missade jag.
Eller inte singelolycka, det var en krock. Jag tror att det var det. Det var någon väg hem från Dalarna. Så hemskt. Hur som helst, jag gjorde i alla fall så att jag, eftersom jag inte vill vara en sån pappa, men jag kunde liksom inte stå kvar nere vid planen, så att då gick jag ut i skogen. Det här var ju såna fina gräsplaner i ett skogsområde. Så jag gick ut och ställde mig bredvid planen i skogen under förevändningen att jag skulle liksom hämta bollar. Men det blev
så mest... stod du där och skrek?
Ja, alltså jag stod på en sten. Ibland skrek jag. Och då var det en del som tyckte så här: vem är den där gubben som står? För jag hade också bara överkropp och så jävla varm. Vem är gubben som står
som och står skriker? I skogen och skriker?
Ja. Men det var ändå bättre. Det var mindre hotfullt och mindre konstigt än om jag hade stått vid avbytarbänken och skällt ut.
Vad skrek du då? Vad ville du skrika?
Ja, men oftast så tyckte jag att de spelade bra. Men när, det var någon gång när det var en sån här match när, de, när jag kände att de bara lallade. Och då fick de ju höra det liksom, från bakom en sten långt bort i skogen.
Alltså du skällde på det egna laget?
Ja, skärp er, vad håller ni på med? Det sådär. Ja.
Okej.
Okay. Ja. Men fast lite gömd då, bakom en sten. Det var så bara huvudet stack upp.
Ja.
Så att jag tror att det var, det, om det fanns någon sån här värdegrundsföräldrar där, så tror jag att jag liksom gick under
radarn. Du fick inte att, sånt här grönt kort efteråt?
Nej, det fick jag inte, men jag fick nog ingenting. För de visste nog inte riktigt hur man ska hantera. Alltså om det bara är någon konstig gubbe som sitter i skogen och skriker. Det behöver ju egentligen inte ha någonting med matchen att göra. Jag kan ju...
Men du gjorde inte det här som jag gjorde på Sverige-matchen och på Ruts handbollskupp, att applådera när motståndarlaget
i mål. Absolut inte. Absolut inte. Här var det inte så. Ingenting sånt.
Nej.
Och här är ju också, alltså nu är ju faktiskt, till mitt försvar ska jag säga att nu är ju barnen så stora att nu är det ju, innan så räknas ju inte resultaten. Alltså när man är, vad är,
ja, just det.
När man är 10, om man är, jag tror att det var den här säsongen, alltså pojkar 09 eller flickor 09, då börjar ju resultaten räknas i Sankt Erikscupen då, så att det är sånt här ligaspel att man räknar ihop och så vidare. Och det var ju samma sak här. Alltså det handlade om att vinna matcher och gå till slutspel, och sen var det kvartsfinal, semifinal och så där. Så att det var ju uppeggat för ändå en liksom ganska upptrissad stämning så att säga. Men det var ju all in all en fruktansvärt härlig och mysig upplevelse. Jag tycker det är himla kul tillvaro. Jag gillar ju det där. Du vet ju alltså den här inrutade tillvaron, att vara där, sova och sen gå upp och det finns frukost serverad, och sen så går man iväg och har någon träning eller match, och sen så går man tillbaka och så är det lunch.
Vad är det för frukost? Bor man på någon slags vandrarhem eller hur funkar det?
Nej, vi bodde ju på en skola, så det var ju frukost i matsalen.
Det är någon matlag som har fixat.
Nej, det är skolpersonalen. Alltså de har liksom...
Ja.
Så det är skolmat liksom. Skolfrukost. Mm. Jag åt gröt och macka och sen så var det, du vet, köttbullar och lasagne och panerad fisk. Alltså sådana här grejer. Och allt var väldigt inrutat och jag kunde koncentrera mig på att hänga med ungdomarna, käka frukost, käka lunch, springa, kolla på tennis. Det är Wimbledon nu också. Och ja, sådär. Och Adam, han den här tränaren, han var också benhård, för att han var så här: grabbar, det är seriöst, vi går och lägger oss i tid, lyssna på mig nu, vi går och lägger oss i tid, ingen godis, ingen läsk, ingen chips. Oj. Ingenting. Händer det någonting sånt, du blir bänkad direkt. Så att de var ju liksom hårt hållna. Så att de gick och la sig i tio och liksom åt ju ingen godis. De fick en glass på fredagskvällen när vi var bovlade, då fick de en glass efteråt.
Ja, det är stenhårt alltså.
Ja, men så att det här är ett tips till alla föräldrar där ute. Hitta någon jävligt kille eller tjej i liksom 15-årsåldern som brinner för sporten och låt dem sköta allting vad det gäller liksom regler och matchning och allt, för att då blir det liksom det blir också helt annat än om jag skulle säga så här, ingen godis, så skulle jag bara, jävla tönt gubbe, håll käften. Men om det kommer någon som är liksom 3 år äldre och bara, nu lyssnar ni på mig, kolla, vi representerar Farsta, ingen godis. Ja. Så att det var ju kanon. Det var ju jätteroligt, och jag tror att mannen fick ett minne för livet. Dock, baksidan på myntet, så det som vi var inne på inledningsvis, det är ju Jojo, att det känns som att hans sommar just nu är lite skakig.
För han, ja, vad hände med honom? Vad gör han?
Han går runt och...
Han gick då på fritids.
Ja, och det tror jag var helt okej. Okay. Men jag tror att han känner själv också att han är lite liten, och så försöker han vara lite stor, men sen så blir det liksom lite fel. För att han... Och så känner han sig lite utanför. Här på landet så finns det en granne som är lika gammal som honom. Och han har kommit över och velat leka. Men då tycker han att Manny är mycket mer intressant. Och Manny är ju liksom, du vet, så här, Neil Strauss skiter ju vilket. Och bara säger, ja men vi kan väl spela lite fotboll eller basket. Eller vi kan väl spela någonting på våra paddor. Eller du vet, så här. Medan Jojo typ försöker ju med näbbar och klor bara, men typ, det är min kompis, skärp dig, skit i honom, var med mig. Men vilket får till följd att han blir mer konstig och typ så här, kastar typ bullar på den här killen, eller bara får något utbrott för att de inte går att spela basket för att de ska spela fotboll och sådär. Och så liksom blir han lite barnslig och skriker och sådär. Så att jag tror att, ja, jag får jobba lite på hans sommar, känner jag.
Ja, och vad har du för uppslag där då?
Jag vet inte. Jag och Liv måste väl ta en tur på tandemcykeln kanske och diskutera igenom det här. Och
se alltså jag tror en jojo-dag på samma sätt som mannedagen. Ja. Där det är... jag gillar ju det där att dela upp barnen. Och det har ju vi gjort även innan Adrian kom. Att barnen får varsin dag med bara en förälder. Och att man alternerar det där. Och att barnen då får bestämma exakt vad de vill göra under den dagen.
Ja, det är smart. Du kanske ska göra det med Jojo. Har Adrian fått en sån dag ännu? Eller känner du dig nöjd med hans sommar så här långt?
Han har ju bestämma dag exakt varje dag.
Ja.
Han lever, tror jag, drömlivet. Han är i princip alltid torr om rumpa och pung.
Mm.
Han äter när han vill. Mm. Och alla i hans omgivning försöker hela tiden tolka hans både subtila och inte särskilt subtila signaler för just att ge honom den bästa sommaren man kan tänka sig.
Jag har för övrigt kommit på nu, märkte jag, när du la upp det här gulliga klippet på Adrian när han pratade, som vi pratade om förra veckan, att ett av praten är ju Sara.
Det ja, första. Visste du inte det innan?
Nej, jag trodde att allt var, när jag bara hörde ljudklippet så trodde jag att allt var Adrian.
Mm-hmm. Jag trodde, det borde jag ju berättat så att jag inte tog cred för hennes snack.
Hon är ju jätteduktig på att prata.
Ja, verkligen. Hon pratar kanon. Så är det. Men en annan grej som jag minns från så här barndomen, alltså precis, alltså innan jag hade blivit så där bra på att ta hand om mig själv och läsa och sånt där, det var ju att det var kul att träffa någon vuxen som verkligen hade tid för en. Och som inte bara tänkte på att man skulle sköta sig eller att om man hade ätit och sånt.
Just det.
Sådana vuxna behövs. Det kanske kan vara föräldern, men då måste man komma lite ifrån sitt vanliga sammanhang och typ kanske åka och tälta eller något. Alltså, vi brukade ibland åka till mammas och pappas vänner Klas och Inger. Och Klas hade lite äldre barn. Alltså hans barn var väl i 20-årsåldern, 25-årsåldern när jag var i 5-årsåldern. Så han kunde göra så här väldigt enkla saker. Så här, du man, hänger du med och tänder bastun? Och det var ett spännande äventyr, för då skulle man gå över deras skogstomt och på vägen hittade vi en sork som han lyckades fånga till mig, och så fick jag ett husdjur i en låda. Eller så åkte vi lite kanot tillsammans. Gud, och så fick jag sova över hos dem en natt. Då ville han att jag skulle få ha en så här bestämmardag. Och så var vi på ICA träffpunkten i Hudiksvall och han ville att jag skulle få välja en leksak där. Och så valde jag en knallpulverpistol.
Uh-huh.
Och det här var en jättekris för honom, för att han var superpacifist och tyckte väldigt, väldigt illa om liksom vapen och vapenlekar.
Uh-huh.
Men insåg att det är mannens bestämmardag, så att han lät mig köpa det fast det gick emot hans principer fullständigt. Och sen så blev det väldigt bra. Det var starka minnen. En vuxen som är liksom så här fräsch och kan inte förstörd av ens jobbiga sidor och utbrott och sånt där, utan som är liksom utvilad och öppen för ens fina sidor.
Ja, det är ju att rekommendera, men det kanske blir svårt med ens egna barn, alltså på något vis.
Ja, för det.
Jag vet inte.
Ja, att ge det till sina egna barn, ja. Ja, precis. Ja, men det som funkar då är ju så här att alltså, då måste man ju ta sig hemifrån. Man kan inte vara hemma.
Jag lyckades ju, Manne blev ju typ ett barn i mängden på den här kuppen. För att då drev ju han runt själv och liksom och gjorde ju, åt ju och gick och la sig och gjorde allt. Alltså jag behövde aldrig liksom hålla på vara pappa på det sättet. Det var ju ganska skönt. Men å andra sidan så fick vi ju ingen tid tillsammans, han och jag, utan det var ju mer att jag bara var där, så att det blev ju, ja, jag vet inte, det var inte riktigt det som du beskrev där med Klas.
Nej, Klas Sundelin, barnläkare och professor i medicin, kanonperson, så det kan jag rekommendera om ni behöver någon.
Kan man ringa Klas kanske?
Kanske. Pröva.
Ja.
Hörrni, tack för att ni lyssnade. Nästa, jag hade tänkt prata massor om döda hamstrar och boken Pastoralsymfonin av André Schid och om hur jag försatt chansen att behandla hamstern Pascal som prästen i den boken behandlade den här dövstumma, övergivna flickan. Men det får bli en annan gång.
Cliffhanger kanske.
Ja, verkligen.
Till något annat avsnitt.
Nu hänger någon och dinglar där vid klippan och sen så får ni ta upp tråden om en vecka.
Mm. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
Tack, hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.